ett antal reportage och program om och med Sven Jerring. De är inspelade från TV med mikrofon år 1970.
Kunde 38 000 personer konstatera att det är ett bra fotbollsväder. Solen har lyst tidigare på dagen, men nu är det mulet. Det är lite kyligt. Det är att man har att anmärka för den obetydliga vinden som låser i planens svängriktning kan nämligen besvära nämnvärt. Kung Gustav är inte här. Han skulle komma om det var mycket varmt och vackert väder, och det var den inte. Men jag hoppas att Ers Majestät ska få en trevlig fotbollstimme vid högtalaren istället för. Kronprinsen befinner sig bland publiken, Sverige. Henry Andersson, Knut Nordahl, Erik Nilsson. Kian Rosengren, Bertil Nordahl, Sven Andersson. Kjell Rosén, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Gary Karlsson och Nils Lidholm. Det är 3 minuter kvar av andra halvleken. Gunnar snett bakåt till Darvis, får den tillbaka, och nu börjar det avförfullt. Ytter på vänsterkanten med Lidholm, luftpassning mot mål, och Nordahl nickar, men målvakt och räddar och får hjälp av en back. Och så var den situationen avklarad, men svår var den. Så var det danskar och Sune Andersson igen, men Sune gick bet den gången. Och danskarna drar upp ett anfall som utbyggs på vänsterkanten. Nu löper Lesley Sörensen fram för att få bollen utav John Hansen. Men John går förbi Bertil Nordahl och skjuter ett hårt skott mot mål. Så att vår målvakt, Henry Andersson, måste kasta sig och tippa bollen ut. Bra skott. Då är det farligt ut. Bollen är stel igen, mitt på planen. Inspark för Sverige. Erik Nilsson, lilla Garvis, långa Lidholm, lilla Garvis igen. Bollen studsar på en dansk rygg.
Det var en gång en målare som var så mycket snåle. Han var så snålig. Så han målade utanför. Mål, hör han mål utanför. Det var en gång en mure som var så mycket sure. Han var så sure, så han murade utan mig. Möbra,
för alla, möbra, utan möbra. God dag, pojkar, och tack Karl-Johan Moback för den här trevliga visan. Karl-Johan är den yngste idag, han är bara 5 år. Första brevet idag, det har kommit från Elisabeth Broman, prästgården Grolanda. Hej, hörde främst. Jag är sjuk, så jag måste stanna hemma från skolexamen, som skulle varit min första examen. Det är den sista i Grolanda skola också, så att jag har varit en av de 13 sista eleverna i skolan. Jag hade verkligen otur, Elisabeth. Då hade jag själv bättre tur när jag i lördags var med om Vadstena samhällsskolas sista avslutning. Jag gick en gång i den första klassen som bestod av både flickor och pojkar i den skolan. Sven skriver till Vadstena våren 1911. 2 bänkar nedåt, där sitter en lång och skranglig en. Och flickor ej tittar han gitter. Och flickor kan se en utan men. För stor och klumpig är han, med armar och ben för 2. Och på skulten, där sitter, jag tror minsann, bland testar både boss och strå. Sen blir författarinnan lite vänligare mot mig och talar om att jag kunde en hel del historia. Petrograd, den 7 november 1917, klockan 11 eftermiddagen. Nu har jag äntligen någonting att berätta. Lite äventyrligt till och med. Här är nämligen full revolutionscirkus på ögonblicket. Med gevärskott och kulspruteknatter och artillerield. Detta blir liksom en liten krigskorrespondens. Brevet är skrivet på svenska delegationens gula papper. Och det är ett av de drygt 50 brev som jag med kurirposten skickade hem till mina föräldrar under mina 8 månader som yngste tjänsteman på delegationens B-avdelning. Som ens började en kulspruta knattra en 10 steg till vänster.
Jag drog mig tillbaka till en mera skyddad plats där jag kunde se det mesta vad som för sig gick, utan att alldeles befinna mig i skottlinjen. Det var en port i ett av Nelsys översta hus. I mörkret hade jag inte stått många minuter där förrän det började smälla i alla kanter, fram och bak och på sidorna. Jag funderade allvarligt på att lämna mitt trygga tillhåll och försöka ta mig hem. Jag blev stoppad gång på gång, men med hjälp av mina diplomatiska papper, begärda rakt och passersedlar, klarade jag mig, fastän det tog tid innan soldaterna hunnit genomforska dokumenten. Och så skott och skott i alla fall. Men det sköts nog mest för knarrande segelskull, för strid förekom bara vid vinterplatsen. Under det jag stod i min portgång såg jag ingen bli dödad, men flera stycken sådana. Jag minns nog hur rädd jag varit och fortfarande var när jag skrev. Det syns på stilen. Ja, det var verkligen en kunglig salut. Nu driver ett täckt moln av kruprök bort över söder. Och nu ror Vasaordens män taktfast, långsam, säker, takt, vidar fårorna mellan varje tag. Och en vacker båt är Vasaorden. En underbart vacker båt. I omkring stadshuset är allt redo för att ta emot kungen. Årorna är vädret. Perfekt räckning på årorna. Och där stiger nu kungen i land. Och kronprinsen. Och prins Gustav Adolf. Och på Hantverkargatan utanför står det tätt, tätt med människor. Han fördes in av Johan Olof Johansson. Under att överståthållaren ledsagade kronprinsen. Vid lunchen serveras kuvertbröd med smör, äggröra med tryffel, kalvmalssekt med grönsaker, jordgubbar med frusen grädde. Champagne drickes genomgående för konungen rödvin. Vid honnörsbordet i Gyllene salen har konungen på sin högra sida kuvertiginnan av Baden och på den vänstra från prinsessan av Norge. Mitt emot konungen sitter statsfullmäktiges ordförande John Olof Johansson som har prinsessan av Danmark till bostad. När Johan Olof hälsar konungen välkommen så föder omedelbart konungens svarstal.
Ers Majestät, jag har i egenskap av statsfullmäktiges ordförande hållit en del festtal. Ofta har det skett formellt och dragande kall och ämbetets vägnar. Men det har också hänt att jag bytt ett tillfälle att göra avsteg från denna allfarsväg och rent ut säga mitt hjärtas mening, vilket känns svårt och uppfriskande. När jag nu har den stora äran att här få hälsa Sveriges konung på hans 80-årsdag känner jag också ett behov att få tala fritt som av ålder det svenskes privilegium varit.
Här är i alla fall den stora festen, här i stadion.
Jag har ritt brott under mitt kungliga väktaren. Strax även det kungliga ekipaget här. Nu är det sektionerna på Sturevägssidan. De viftar med näsdukarna och viftar med hattarna. Svänger armarna och ropar hurra. Men det bara ljudar. Vitt. Det är så vårt ögonstadion detta. Det kommer i passen. Det är mitt framför trappan som leder upp den kungliga läktaren. Där är hästarna stående. Där är en av sina datter bak på vagnen. Konungen reser sig och hälsar åt alla håll. Allt hälsar med
alla. Församlade svenskar! Ett fyrfaldigt leve för hans majestät konungen. Leve konungen! Svenska män och kvinnor!
Det är med känslor av den djupaste rörelse som jag i en av mitt livs största märkestunder träder fram för er.
Ett par timmar har gått. Det börjar mörkna. Det är kväll nu. Men allt det är liv och rörelse både om på och omkring den lilla lekplatsen i Gamla stan. De små har visserligen fått gå hem och lägga sig, men de stora är kvar. Och de har förvandlat lekplatsen till en dansbana.
Extra nyhetssändning från TT. Den svenska ubåten Ulven har inte återvänt från övningar med ubåtar inom svensk territorialvatten igår och natten till idag söder om Marstrand, meddelar marinens pressdetalj. Samtliga åtgärder som är förutsedda vid ett dylikt fall för att lokalisera ubåtar och bärga personalen har vidtagits.
Nu följer en rapport från räddningsarbetet på västkusten.
Jag har ingenting positivt att meddela i denna direktrapport. Dykare har varit rädd hela eftermiddagen, men indikeringen gav inte ett sådant resultat att en instigning kunde anses motiverad. Det är alltså många tiotal fartyg och många hundra män som hela dagen varit i verksamhet för att hjälpa de försvunna om så är möjligt. Och att berätta om Dios och Beros är att berätta om män som bara har en sorg, nämligen den att de ingenting riktigt kan uträtta. De har bara haft att vänta och vänta och vara uppberedda på allt.
Det var 1943.
Och samma gäller nog om de flesta ombord på de övriga fartygen, undantag naturligtvis för experterna, det som med hjälp av olika vetenskapliga metoder försöker komma underfund med ubåtens läge. Belos har ju räddningsklockan. Och Belos har några av de dykare som är klara att gå ner så fort ubåten kan lokaliseras. Och så fort vädret bättras, så snart sjögången inte blir alltför svår som den är nu.
Sökandet efter ubåten Ulven har under de gångna arbetsdagarna oerhört försvårats av det ständigt rådande mycket hårda vädret, meddelar marinstaben. Huruvida personalen fortfarande kan tänkas vara vid liv undandrar sig för närvarande bedömande, då det anses bero på de skador som båten kan ha fått.
Här är Belos. Jag talar direkt från räddningsfartygets däck.
Näsrum, ser Näsrum botten nu? Ingenting. Att vi kan sänka något.
Hur djupt ner är han ungefär? 51 meter nu.
Ja.
Och hur långt är det till botten?
Det är 52-53.
Bara strax, bara framme.
Ja.
Då det icke anses helt uteslutet att liv ännu finnes i ubåten kommer sökandet att fortsätta. I vissa meddelanden omnämnda minnesgudstjänster under påskdagen ska icke äga rum.
Hallå Belos, hallå Belos.
Här är Belos. Klockan 4 i morse började spaningsarbetet. Då gick alla fartygen ut. Radion fattade på platsen hela dagen. Och så snart någonting av vikt inträffar så kommer det att rapporteras genom radio. Chefen för marinen, amiral Tam.
Alla är över djupt gripna.
Våra tankar går ständigt till Ulvens besättningsmän och deras anhöriga.
Extra nyhetssändning från TT. Det har med full säkerhet konstaterats att de knackningssignaler som har hörts i närheten av olycksplatsen inte har kunnat härledas från den sjunkna ubåten Ulven. Dessutom har noggrant utförda beräkningar givit vid handen att den tid som kunnat stå till buds för livets uppehållande ombord på ubåten måste anses till ändalupen. Med anledning härav har räddningsförsöken avbrutits med utgången av söndagen. Den sjunkna ubåten Ulven har påträffats. Västkustens marindistrikt meddelade klockan 18.30 att ubåten Ulven är funnen. Ulven anträffades på 52 meters djup.
I
april 1940 hade vi kriget in på knutarna. Danmark och Norge ockuperades. I maj 1945 tystnade äntligen stridslarmet i Europa. De härtagna länderna befriades. I Köpenhamn var hänförelsen överväldigande.
Just detta stod jag och hörde i Köpenhamn i förmiddags. Och detsamma hade jag kunnat få höra på eftermiddagen. Och när som helst, alltid på morgonen och till skymningen kan hända. Det har varit en oerhörd trängsel på de centrala platserna hela dagen. Och gång på gång har ljudet svept fram som en dånande storm. Jag har aldrig hört och sett en sådan begejstring. Och därtill har kommit en hel del annat som gjort varandras frihetsdag utan motsvarighet i min erfarenhet. Och som jag stod och tittade så kom där en flicka som befann sig bland åskådarna förut in i bland militärerna. Hon hade upptäckt någon som hon hade stått färdig på.
Var det man eller var det käraste eller var det bror?
Ja, min käraste.
Var det käraste? Ja. Och då kom han bland de andra soldaterna.
Ja.
Och brunbränd var han och ståttig var han och vapen hade han.
Var han bomb?
Hade han också.
Ja.
Välförsedd var han. Hur kände ni det?
Ja, men... Kristina var...
Ojo. Ni har väntat så länge, det måste ni ha många ord.
Ja, nej, jag har inte väntat många år. Det har jag inte. Jag har bara helt... Det är bara min...
Och då räcker det också.
Men han var ju
hemma
så
jag
tror
inte
för.
Det var han då. Hur länge har ni stått här och
väntat
på
honom? Jag stod, jag vet inte. Jag vet inte. Han var trots att vara hemma hos hans farmor. Och så såg vi tråd och så körde vi ut.
Och så såg vi på soldaterna, led efter led.
Ja, så såg vi min efter en. Precis så såg jag att det var
Peter
som
hoppade.
Och då? Peter. Och så såg jag det hem.
Jag fick ett kyss.
Jättegod.
Hon var så glad den flickan och undrade på det.
Ställningen 4-4 i andra set
Grönborg servar. Mr. Gretulerar med den fåran. Mycket vackert. Så står han halvår i backhand. Men bollen tar just den ett kanten. Det var ett vackert spel. Matchen igenom. Mycket spännande. Mr. G angav tonen redan med första bollen. Mr. G träffade med volley, men bollen tar en ett. Pang.
Han har inte svårt för att tala. Han hade inte det. Och han hade också åsikter också.
Han hade åsikter också. Han var lite rädd alltid.
Mora Motala. Ställningen i 14 Vasaloppet är den att Häggblad, Umeå och Mats Loa, Orsa, leder tävlingen. Det kan vara en mål när som helst. Häggblad 63, Mats Loa 29. Första man kommer, det är en ensam man. Nej, nu kommer den andra också. Den första är Helvig, det måste vara Häggblad. Han stakar ursinnigt mot mål.
Det är 1937.
Det är Häggblad som leder.
37.
Och känner igen hans stil. Tillsammans hukas ner i varje stad. Krattar han kvar i armarna. Ursinnigt för han kör. Men stegen är han säkrat. Det är Häggblad som går i mål. Det är en prima slutspurt. Och som tvåa följer. Som en hedersam tvåa. Mats Loa från Orsa. 7-8 meter efter bara. Ståtligt kört av båda. Och nu kommer Häggblad klivande upp till mig på radiosignalerna. Med högerkansen och halsen. Och där står han. Och ser ganska pigg och nyttig ut. Och jag säger, grattis kära Häggblad, det var storslått i kört. Men hur kom ni på Mats Loa?
Ja, jag var här uppe i backen. Hit uppe i Kockstaten.
På allra sista meterna, sa de. Var det ni som låg först i spåret sista biten eller var det Mats Loa? Sista
milen, ja, den här, vad heter han?
Mats Loa heter han.
Vad är
han ifrån? Han är från
Orsa. Ja, han som har bett hela det spektaklet i handen för kören. Jag har fått bliva hänga på slutet. Men det är omöjligt att få åka allihop.
Jag
har
varit rekat omöjligast
i alla fall. Ja, på blivet. Hur gammal var ni?
Ja, ja, ja.
Och så kan jag få be om en hälsning till,
ja, så gärna.
Till Drottninggatan 48 Stockholm.
Ja, den är framför.
Men jag minns ju första intervjun jag gjorde med dig. Det var när du hade vunnit 1943. Det var din första seger. Ja. Och din första deltagande i Vasaloppet resten. Hon kallade jag dig för ni. Vi har ju inspelningen. Och du har
det passar ju bra i Dalarna.
Inte riktigt, tycker jag förstår. Men jag kallade dig för ni i alla fall. Första gången. Ja. Så måste jag ha tänkt om. För att i fortsättningen så blev det ju självklart bara du.
Ja, det var.
Och hur många gånger vi har träffats med mikrofonen, det vet jag inte. Men det var trevligt alla gånger. Du fick mig att... Det var en tår vid mikrofonen, men det är två tårar som kom från varje ögat. Ja. Och det räckte inte helt mig någon gång.
Det var inte det annars.
Och kan visa när det var?
Jag har en känsla av att det ska vara i Sankt Moritz.
Ja, när du vann guldmedaljen på 5 mil.
Ja.
Jag undrade dig så gärna en guldpeng så det kan du inte tro.
Det var ju någonting som jag hade sett fram emot och försökt att lyckas med också.
1948.
Och när den saken var klar, då kände jag att det droppade.
Så gjorde det?
Ja, det gjorde det.
Den här guldlasten har alldeles förlamat det ekonomiska livet i huvudstaden. Restaurangerna är folktomma, affärerna har stängt och alla människor trängs utanför depeschfönstret.
1934.
Det här nu står på Radiotjänst balkong och från 5 våningars höjd ser ner över Kungsgatan. Så är det en stad i feber som ligger inför mina blickar. Människorna rusar oroligt om varann och i allas ögon kan man läsa den stora frågan. Hur har det gått med guldlasten? Mottagningen har format sig till en svensk folkfest av väldiga mått. Jag tror inte Stockholm upplevt maken sedan brodern själv kom hem med Vega efter att ha fullbordat någon gospandage. Nu har ni just en hederskompani från Kungliga Svea Livgardet marscherat förbi. Det är kompaniets trummor som dånar. Och poliserna som utkommenderade för att hålla ordning idag är det mest hyppliga och sympatiska i hela kåren. Nu ser jag den utfrida pappasen närma sig. Den glider långsamt fram mot Nogolstrappan. Och på dess brygga ser jag faktiskt en skymt av dagens hjälte. Mottagningen har hans majestät konungen lovat att personligen till Brändas ägare, herr Simon Jönsson, överlämna kommendörstecknet av Nordstjärneordens första klass och bärgningslönen, vilken i runt tal borde beröpa sig till 1 miljon.
Det här kunde ha varit vidare, om inte du haft såna strålande idéer.
Du, Strömberg. Tänk om man skulle ta och bli hederlig, va?
Du är hederlig? Vad är det nu för sattyg du har i kikan?
Herr Jönsson har välvilligt lovat att för lyssnarna i hela Sverige och
från... I det här sista inslaget så är det tydligen från en film där Sven Jerring har deltagit i. Man hör i alla fall Tor Modéns röst. Och det är frågetecken för årtalet. I barnprogram och även i andra program så gjorde Sven Jerring på 30- och 40-talet två stycken gubbar som han resonerade med. Och det var Efrem Alexander och Tobias.
I barnprogrammen hördes i åtskilliga år en besynnerlig figur vid namn Efrem Alexander, studiobekänt. Han blev inblandad i otaliga äventyr.
God dag, ärade damer och herrar. Och god dag på dig, min käre, käre Tobias.
God dag på dig själv, Efrem. Men tänk att du kan tala svenska fortfarande, du. Jag trodde jag skulle bli tvungen till att spika engelska med dig nu.
Det hade väl inte varit så lätt för dig då, min käre Tobias, till att hitta lämplig spik, är jag rätt? Det är nog bäst att vi håller oss till svenskan. Och som du ser här så har jag ett lexikon som jag kan titta i ifall jag inte kommer på de rätta svenska orden med detsamma. De orden som är mest självfallna vid samspråk med dig, de heter precis likadant på svenska och engelska.
Gör det, Efrem, gör de verkligen det då? Ärade herre till exempel, det heter likadant på engelska då. Och ni har fullkomlig rätt, är det detsamma på engelska där, Efrem?
Det var inte de orden jag tänkte på i första hand, Tobias, utan det var ordet idiot. Det heter ungefär likadant på engelska.
Ja, men så bekvämt för dig, Efrem, så bra det var då. Så fort du hörde det ordet där ute i Amerika så visste du att det var någon som ville tala med dig och att du borde känna dig träffad. Är du alldeles vildare ifrån detta slottet sådär utan vidare, va?
Inte utan vidare, Tobias, inte utan vidare. Det var det där om till att känna sig träffad som kom mig till att tänka på en boxningsmatch i New York som jag var med om. Vi hade ju reportagebil med oss och det är klart att jag såg till att mina märkligaste äventyr blev inspelade på gramofon. Fast farbror Sven inte låtsas om det utan bara kört fram med sina egna upptagningar. Men det här programmet som vi har idag, det är nu mitt eget program.
Slottet har gått och Peder krusar iväg. Gunderhägg, andre.
1942 Arne, på Slottskogsvallen.
Hellström fjärde och Spånget femte. Ett varv och 75 meter kvar. Allt fem, det är två. Och slutkampen är i tolv gång. Och nu är det frågan världsutåtara. Om ingenting annat. Allt fem, hägg. Det är en bländande stil. Och folk står i bänkarna och bara skriker och ni kan väl knappt höra min röst. Någon extra spurt kostar Hägg inte på sig. De andra två kan ta någonting på dem. Men Hägg är ju fullkomligt suverän nu. Han vet bli mål när jag ropar till. Han är 10 meter till mål, han är mål. Nu! Världsrekord. Världsrekord. Ni hör och ni kan nästan se vad som försiggår. Hattar och tidningar och näsdukar och käppar singlar upp i luften. Ja, nu kan ni väl nästan också se vad som försiggår. En lång, smal pojke i blå overall tissar sig kraftiga armar. Tredubbla världsrekordinnehavaren Gunder Hägg. Ja, jag kan inte veta det här för jag står bland det.
Och en gammal dam testamenterade sin tennsamling till Sven Jerring.
Jag vet ju inte vad de här tennsakerna är värda. Men värdet betyder mindre för mig. Jag fick de här tingen av en gammal dam som jag inte kände. Det var någon gång i början av 40-talet antar jag. Jag for till en namnsadress och kom in i en gammaldags våning, stora, väldiga rum, det var häftigt tak, det var tunga möbler. Och längst in i den våningen fanns det rum där den gamla sjuka låg. Hon var mycket avtärd, hon var alldeles vit. Hon låg där i sin säng och på väggen hängde ett par hörlurar. Och jag satte mig hos henne och pratade. Och jag märkte ju att det inte kunde vara så lång tid kvar. Så konversationen blev väl inte sådär förfärligt givande. Men jag är ändå glad över att kunna göra den gamla damen det nöjet att få träffa ägaren till den röst hon hade fäst sig vid. Av vad hon berättade skulle jag inte uppfatta mycket mer än att det tändsaker som fanns i en mantel i rummet en gång hade tillhört hennes fästman som dött innan de två hade hunnit gifta sig. Och när jag då efter min tappelångstrump gick så var hon med att ta med någonting ur den där mantel. Jag blev mycket glad förstås och jag tog den minsta lilla tallrik jag kunde upptäcka. Och så gick jag. Och efter någon tid, en månad, kanske lite mera, så ringde vårdarinnan för tredje gången och sa att det var den gamla död. Och hon hade testamenterat sin tändsanning till mig. Och samlingen består av det här stopen på hyllan och på faten omkring och av det här och det här. Och mera till som åt andra håll i lägenheten. Och det är väl för att säga allt som snälla människor har givit mig. Det som har den vackraste historien, men så kan jag trycka mig. Tänk alltså denna gamla dam som låg där år efter år, bara hade radio. Och fäste sig en vanlig enkel människa som hade till uppgift att prata i radio. Men jag har nog märkt genom åren att jag har haft lättast att få kontakt med de mycket gamla och med de mycket unga.
Alla inspelningar hittills på denna sida är inspelade 1970 från TV med mikrofon. Jerring berättar här kort från hur han kände sig som ung reporter 1925 och framåt.
Jag fann för mikrofon. Men jag tyckte om det samtidigt. Därför jag träffade så många människor och äntligen så betydde jag någonting för andra. Jag hade alltså varit väldigt ensam i Ryssland. När jag hade med de tyska fångarna att göra, då betydde jag också någonting. För då representerade jag hjälpen, möjligheten att komma hem igen, möjligheten att få det bättre. Och så blev det någonting i den vägen igen när jag stod i studion. Folk var nervösa, du vet hur det var i början. Folk var nervösa och de behövde en hand att hålla i, låt vara bildet för det mesta, en hand att hålla i. Och de behövde uppmuntran och de behövde veta att någon fanns i närheten beredd att rycka in ifall det skulle behövas.
I en aldrig tidigare sänd inspelning hörde vi här Sven Jerring berätta om sina ungdomsår fram till 1925, då ju Radiotjänst startades.
År 1934 så rapporterade Sven Jerring från körsången på Valborgsmässoafton i Uppsala.
Här står leden täta redan, men alltjämt strömmar nya vitmässor upp i Slottsbacken. Och förrän alla är samlade lär väl inte Hugo Alvén sätta igång sin sång. Vet om att det särskilt är tidigt ikväll förresten med denna sången. Det är utsändning till Amerika. Mm. Jo, i rummet bredvid oss här står en amerikansk radiospeaker. Och han berättar för Amerika allt vad som händer och sker här nere. Och amerikanerna får också höra sången. Vi får också höra hejaropen i Uddens Lund. Och det blir ett gott intryck på amerikanerna, tycker jag, som ett friskt och kraftigt folk. Eller vad tänker du?
Ja, säkert.
Hur många miljoner tror du hör på detta programmet?
Ja, i Sverige vet jag inte om man törs räkna med miljoner. Kanske, kanske man törs anta 1 miljon i Sverige ikväll. I Amerika, åtskilliga. Det är många stationer som sänder detta nämligen. Beroende på... Nu börjar sången, nu ska vi lyssna.
Minnesrika höjd i skymmande Valborgs mässokväll. Seden bjuder oss det. År efter år har studenter här vandrat våren till mötes. Vi följer ikväll en tradition vördnadsbjudande i ålder. Vi är fast knutna till gångna kamraters led. Men vår hälsning till våren är ej blott en tom sedvana. Vart år griper oss vårens förunderliga makt på nytt med oförminskad styrka. Våren ger oss rätt att tro på rika löften och framtidstankar.
Valborgsmässoafton 1934 i Uppsala. Raderad till USA. Det här att vara med på Slottsbacken i Uppsala, det är alltså en av de äldsta traditionerna i radion.
...23 maj 1936. Kung Gustav den V inviger Bromma flygplats och Sven Jerring rapporterar.
Med glädje efterkommer jag med en vänliga uppmaning att inviga Stockholms stads nya landflygplats och flygleden mellan Stockholm och Malmö. Genom denna flygplats och den av staten ordnade flygleden har huvudstaden nu fått förbindelse med det övriga Europas lufttrafiknät. Jag är förvissad om att denna storartade anläggning skall på ett tillfredsställande sätt fylla det stora krav som numera ställs på en modern flygplats. Under uttalande av min tacksamhet och min erkänsla till alla dem som bidragit till fullbordandet av detta omfattande arbete och i förhoppning att lufttrafiken genom att underlätta samfärdsel mellan de olika länderna och deras innebyggare även skall visa sig vara ett medel att föra folken närmare till närmare varandra till ömsesidig förståelse. Då förklarar jag härmed Stockholms stads flygplats i Bromma och flygleden Stockholm och Malmö öppnar och inbjuder. Ett fyrfaldigt leve! Ett fyrfaldigt leve, Hans Majestät Konungen! Konungen leve!
Hurra! 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 Hurra!
Så förklarade då konungen fältet invigt.
Nu knallar raketer och signalbomber. Raket efter raket sprutar högt upp mot den gråa skyn. Ceremonin äger rum framför stationshuset. Ett väldigt vitt funkispalats. Där på gården framför befann sig alla gästerna. Till drygt 1000 uppgår det väl. Och under balkongen satt och sitter fortfarande hedersgästerna. Främst de kungliga. Majestätet själv. Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. Prinsparet Karl. Prins Karl junior. Och prins Eugen. Flera medlemmar av regeringen är här. Med statsministern i spetsen. Man ser höga officerare från alla vapenslag. Och övriga honorariores i sitt stort antal att förteckningen över dem kommer att kräva minst en halv spalt i morgondagens tidningar.
Bromma flygfälts invigning maj 1936.